Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördag morgon och lördagsgästen idag. The hardest working woman in, jag ska inte showbiz, men i varje fall åtminstone i politiken och bokbranschen, Anna Kinberg Batra.
God morgon.
Har morgonen behandlat väl?
Absolut. Det är ju dan för dopparedan idag om jag har räknat rätt. Och det är lite mysigt.
Du, vem fick gå ut med hunden när du var här?
Det är ju oftast min dotter. Det är mest hennes hund. Och hon är så stor att hon ska kunna ta det ansvaret. Särskilt på morgon.
Var hon som tjatade hål i huvudet på dig, David, att det skulle bli en vovve?
Mest på honom. På mig behövde hon inte tjata riktigt lika mycket. Jag hade hund när jag var barn och tyckte det var lite kul att den tanken föddes hos henne också.
Hur ofta får ni tjata ut den, eller hur ofta ni ger vika att det är någon av er två, du och David, som får gå ut med Bodil?
Ja, det är där föräldraskapet verkligen prövas, tror jag. Hur mycket curlingförälder är man när det regnar eller det är kallt eller mörkt eller så? Men hittills funkar det bra. Jag har en ansvarstagande dotter som älskar sin hund väldigt mycket.
Hur mycket curlingförälder är du, handen på hjärtat, Anna?
Ja, men lite kan jag nog vara det. Och särskilt när jag var partiledare så jobbade jag väldigt mycket och var borta ofta. Och då känner man ständigt dåligt samvete hemma. Och det förstod hon så småningom och kunde utnyttja ibland.
Hade hon några specialare?
Nej, men säga sånt som att man har saknat mamma och så. Det är ofta sant, får man ändå hoppas.
Du, hur har den här hösten varit? Alltså, jag har varit och skakat. Jag som är Sveriges mesta hypokondriker, jag hade aldrig kunnat klara av att skaka så mycket händer och sådär. Går med handsprit i fickan hela tiden?
Ja, men handsprit i handväskan, det har jag haft i många år. Jag har haft sedan jag var gruppledare i riksdagen. Då har man ju mycket folk omkring sig. Det har varit roligt att kasta sig ut igen och med på ett nytt sätt.
Du ser mycket, måste jag säga, att du ser så mycket gladare ut. Du ser ut som en fantastiskt lycklig kvinna som jag har sett, som har växt fram här nu liksom efter de här tuffa åren när du fick stå där i skottgluggen för 1,5 år sedan.
Ja, men lite så var det väl. Det är inte jättefestligt jämt att vara partiledare i valförlust och flyktingkris och Brexit och säkerhetskriser och sådär. Så det stämmer nog att jag inte alltid såg jätteglad ut. Frågan är väl om man skulle ha gjort det. Kräver vi det av Stefan Löfven eller Ulf Kristersson eller Fredrik Reinfeldt till exempel?
Precis det jag skulle komma till. Att vara kvinna och behöva överhuvudtaget ens bli kommenterad. Hon ser inte så glad ut. Hon ser så spänd ut. Alltså, hade det hänt precis som du säger med någon av gubbarna?
Jag tror inte det. Om de har en mörk kavaj på sig och säger någonting seriöst om krisläget i landet, och det har ju funnits ett par sådana och finns fortfarande, då är det seriöst eller statsmannamässigt eller till och med positivt. Och jag fick ju hela tiden höra att jag såg tråkig ut eller borde le oftare. Och det gör jag hemskt gärna när det är läge, men inte när det inte är läge.
Under alla de åren som du stod i rampljuset, Anna, var det någonting sådär som träffade dig, gick rakt igenom det yttre skalet och kände att du blev väldigt sårad? Eller bygger man ut ett större pansar eller någonting för att stå emot allt det här skitet man får stå ut med?
Ja, mer åt det sista, tror jag. Om man tar ett personligt så går man under. Det gäller säkert journalister också. Så det måste man träna upp och försöka ha lite ordning på vad det är man egentligen håller på med och vart man är på väg. Annars så kastas man av banan hela tiden. Men det är klart att det känns. Det gör det ju.
Vad är det så här mest det jobbigaste under det där sista tuffa året som du fick stå i skottglugg titt som tätt?
Ja, men att få sin heder ifrågasatt, det är ju inget kul. Så är det ju. Nu när vi gör det här så har ju till exempel då riksdagen just röstat för Moderaternas budget. Och då blir det den här debatten igen om man är innerst inne vad man har för värderingar och sånt där, om Sverigedemokraterna röstar för ens förslag. Precis som de röstar för sossarnas förslag ibland och andra ibland, precis som alla andra partier i riksdagen också gör. Men det fick jag ju ta mycket stryk för, och det var ju stundtals direkt ohederligt, tycker jag, och det kändes.
Vad hade du för drömmar innan du blev politiker? Vad ville du bli till exempel när du gick ut gymnasiet? Vad tänkte du bli när du blev stor?
Ja, där någonstans gick jag över från att vilja bli veterinär, det ville jag när jag var liten, till journalist eller kanske marknadsföring. Men journalistdrömmar hade jag på riktigt och jobbade 2 somrar på Svenska Dagbladet och hade kunnat tänka mig det. Men sen tog politiken större plats i livet. Jag hade absolut inte kunnat tänka mig överhuvudtaget att ens jobba heltid med politik då, och inte som partiledare alls. Utan fullt allvar blev politiken inte förrän 2006. Och då hade vi precis fått barn också efter flera års kamp. Och då blev liksom hela livet på allvar. Men att jag kunde bli partiledare och framförallt att det hände på riktigt, det kom långt senare. Ja, hösten 2014.
När Fredrik Reinfeldt lämnade rollen som partiledare och du fick frågan, tvekade någon gång sådär när du fick frågan?
Ja, att ligga lite bra till och snacka som ibland och så, det hade jag gjort några år, så det förstod jag. Men att ställa sig inför frågan i skarpt läge, det är något annat. Då vet man ju på något sätt att det kullkastar ju livet i rätt stor utsträckning. Och det är en stor och ganska läskig fråga, tyckte jag. Jag hade inte fantiserat om den sen jag var liten, utan såg ett antal nackdelar, inte minst läget och förutsättningarna.
Det är någon sån här runda bordet-diskussion hemma med familjen.
Ja, det måste man ju ha. Det är som att det flyttar in en till hemma hos oss nästan.
Så man blir aldrig riktigt ensam. Det är allt från säkerhetspoliser och galna journalister som undertecknar och sådär.
Ja, det är bara inne i hemmet egentligen som man är helt ensam. Och det här att gå på romantisk middag med sin man och två poliser med sig är ju väldigt speciellt. Det är det.
Hur har du sett på det här valet som du aldrig blev för dig? Hur känns det att, vad var det jag sa? Kan du tänka så nu efterhand så här, nej, det blev inte så mycket bättre bara för man swappade, slängde ut Anna och in med Uffe?
Ja, lite kan jag tänka så ibland. Nu tycker jag ju att Ulf Kristersson gör det bra, jag jobbade med honom också. Det var inte han som satte igång det här liksom förra sommaren. Men nog är det så att det är ett rätt komplicerat läge och nästan värre än det har varit de senaste åren. Och att det inte är löst, det är väl alldeles uppenbart. Vi har ju alltså inte ens nästa regering på plats. Så jag trodde ju hösten 2014 var något alldeles i hästväg och nu är det ju ännu mer komplicerat och alldeles enkelt är det inte.
Om du får spå i kaffesump, hur tror du det kommer sluta den här cirkusen?
Med att något oväntat händer igen, men jag tror fortfarande att det kan bli en moderatledd regering. Och det har jag lärt mig, att det oväntade händer. Och det händer alltså om och om igen och när man minst anar det. Så det kommer hända igen.
Jag vet att du bodde i Holland, Nederländerna under ett par år under din uppväxt, Anna. Och jag vet också att du har pluggat holländska på universitetet. Så jag tänkte, hur bra kan du egentligen holländska idag, 2018?
Ja, nu ska du säkert förhöra mig snart. Då säger jag att den är väldigt, väldigt rostig. Men jag började skolan i Holland, på holländska. Så jag har ganska bra barnspråk.
Vad är det bästa med Holland? För mig är det indonesisk mat. Vad är det för dig?
Den är jättegod. Som barn så fanns det en stor fördel till och det var att tomten kom redan i början på december. Sinterklaas heter han där då. Och han, Sinterklaas-afton är redan 5 december. Och hade man riktigt tur så fick man ju klappar och god mat och så på Sinterklaas och firade i skolan dagen efter. Och sen var det skolavslutning och så åkte man hem till Sverige och firade julafton med sina svenska kusiner. Det var ju dubbelfest.
Något jag måste säga, det är den bizarra frukostritualen med sån här strössel på rostade brödmackor.
Åh, hachoslag till exempel. Hachoslag är små chokladströsselbitar som man alltså har på mackan på riktigt. Men man fick ju inte äta det varje dag. Ingen jag kände fick det i alla fall. Men på lördagar ibland. Så.
Har ni provat det hemma? Så.
Ja, måste ju inviga lundensaren där hemma i det här. Han var mycket misstänksam i början, men sen fattade han hur gott det var.
Din relation till Lund, förresten förutom att svärföräldrarna här, vad tycker du bästa med Lund?
David.
Check på den. Och Dag Allemals, vad betyder det?
Hej allihopa. Bra.
Och så hop Holland.
Heja Holland. Har du också bott där eller?
Ja, mina kusiner bodde där. Så att man lärde, så man har varit med något fotbolls-EM. De är fullständigt galna med sin fotboll.
Ja, och det är väldigt bra. För ibland går det inte lika bra för Sverige. Nu var det ju en väldigt bra VM-sommar. Men ibland så blir det ju så att Sverige åker ut lite tidigare och Holland är kvar lite längre. Så var det inte i VM. Men när det är så har man ju, kan man ju fortsätta heja på Holland lite.
Vad är dina finaste minnen från den tiden i Holland förutom då chokladpålägget?
Vi bodde där i 6 år, medan från 4 till 10 års ålder. Och de är väldigt viktiga i livet och i familjen. Jag har en bror som bara är 1 år yngre än jag. Och vi hade ju bara varann i början. Vi hade ju inga kompisar och kunde inte språket. Och det svetsade ihop oss väldigt, väldigt tajt. Och det har vi kvar än idag.
Om du skulle visa mig Rotterdam, för vad var Rotterdam ni bodde i?
Då skulle vi börja i mitten. Där står en väldigt stor staty med en man utan hjärta som sträcker upp sina händer upp i luften. Och han symboliserar stan efter andra världskriget då, för den bombades sönder och samman så hans hjärta slets liksom ut. Och runt honom då, där de bombade då, så byggde de nytt. Och de byggde väldigt nytt. Så det är väldigt, väldigt brokig blandning på gammalt och nytt i arkitektur. Och vissa fasader ser med svenska, lundensiska mått mätt väldigt moderna ut. Och jag tycker det är rätt kul.
Du har pysslat med politik en stor del av ditt liv ända sedan ungdomstiden. Vem var det som drog in dig i politiken på allvar när det blev skarpt läge liksom?
Ja, det började nog. Den som först uppmanade mig till att ställa upp för förtroendeuppdrag, det var faktiskt Anna Palm, som sen så småningom blev kommunalråd i Hör. Då bodde hon i Danderyd där jag också gick i skolan. Och vi hade gemensamma bekanta, familjebekanta faktiskt. Och hon tyckte att du borde väl bli ordförande för den lokala föreningen i skolan och sådär. Där började det nog, tror jag. Och sen har jag blivit indragen lite här och lite där genom MUF-kompisar som har tipsat eller upptäckt att jag hade börjat plugga på universitetet till exempel. Där både en viss Fredrik Reinfeldt och en Mikael Söderlund som sen blev borgarråd i Stockholm hade suttit i kårfullmäktige. Och så upptäckte de att jag hade skrivit in mig och var aktiv i MUF. Och så där har det gått till några gånger. Och så har jag slutat flera gånger. Men 2006 då, när vi hade fått barn, jag hade suttit i riksdagen en vända och åkt ut igen, och vi hade fått barn efter flera års försök, då vann vi ju. Då vann ju Alliansen valet 2006, och då blev det lite sådär, okej, alla ni som varit med förut överhuvudtaget, nu, det är nu det händer, ska ni vara med eller? Och det tänkte jag att det går ju inte. Men så tänkte jag ett varv till, och de tjatade på mig några stycken som jag gillar och har förtroende för, och då försökte jag. Och det, ja, 12 år senare sitter jag här i lugn och ro. Men det var intensiva och väldigt intressanta och lärorika och roliga år innan dess.
En annan Kinberg Batra-klassiker är ju den där som du garanterat säkert får höra än idag. Att stockholmare, ja, de är lite smartare då än oss lantisar.
Alltså det var ju sommaren 1998. Då var jag MUF-aktiv. Och ja, det är över 20 år sedan nu. Och det var ju inte så lyckat, det förstod jag ju på en gång. Jag hade försökt skriva till det med lite ironiskämt. Och det ska man alltså inte göra i tv. Och det plockades upp av Rapport och får iväg och folk blev alldeles rasande. Och det kan jag förstå. Det var ju inte menat seriöst överhuvudtaget. Så då lärde jag mig att det finns en i familjen som kan skämta i tv, och det är inte jag. Och sen så sa Gunnar Hökmark, som då var partisekreterare på den tiden, att det här kommer du få höra när du fyller 50. Och det har jag fortfarande inte gjort, men det rycker närmare. Och jag får fortfarande höra det ju. Så det får man leva med.
Om man kollar på ditt CV, Anna, vad har du för någonting som du har gjort förutom politiken då, så här, typ sommarjobb eller något liknande?
Både det och jobbat med flera nystartade företag. Och det är väldigt roligt att ha med sig nu när man kommer ut igen. Både att jobba med andras företag, och sen har jag startat eget igen. Så jag var med och startade två rekryteringsföretag till exempel. Och jobbade på PR-firma med andra som startade nytt. Och var också informationschef på Stockholms Handelskammare innan. Och både företagande och snittet, utbytet mellan företagande och politik har jag alltid brunnit för. Det är alltid roligt och alltid viktigt. Och jag tror att det är bra om fler går mellan politik och företagande och tillbaka igen.
Ligger det familjen Kinbergs DNA på något sätt här, entreprenörskapet?
Ja, det tror jag. Det är småföretagare i släkten på både mammas och pappas sida. Och det har vi i oss. Och så har vi i oss att aldrig klaga bara. Utan ska man få något att hända får man fixa det själv eller vara beredd att hugga i. Det tror jag är en ganska sund egenskap.
Oanade talanger?
Nej, jag vet inte tusan. Jag har ju fått jobba med min hobby. Så det är fel period i livet att börja rida igen eller sjunga i kör eller något sånt där. Jag är ganska musikintresserad, men det är mer som lyssnare än som utövare.
Så att vi ska inte dra igång i Allsång på Skansen eller någonting?
Det ska vi inte. Jag fick gå dit med Rickard Herrey en gång, och det var bra att han var med faktiskt, för att han kan ju sjunga.
Så det är inte som Carolina af Ugglas brukar deklarera, att alla kan sjunga?
Med mycket träning kanske, men den har jag inte hunnit med på länge.
Vad är den största skillnaden nu sedan du lämnade partiledarjobbet, alltså din vardag, hur den ser ut?
Ja, den stora skillnaden är just trycket. Att det inte är stridledningscentral i vårt kök, vare sig på dagen eller på natten. Utan när man kommer hem kan man nog vara hemma och vara det i lugn och ro. Det är ju himla skönt faktiskt. Och så är det ju inte alltid när man är partiledare, ganska sällan.
Du har varit ute och möter dina läsare här nu ett par veckor och ett par månader under hösten sedan du släppte din bok, Anna. Vad är den vanligaste frågan du får nu så här när du är ute och rör på det?
Om det inte är skönt att slippa vara partiledare den här hösten. Och det är ju både sött och salt på något sätt. För å ena sidan så är det faktiskt lite skönt, kan jag erkänna bara för dig. Å andra sidan så är det ju synd om människors förtroende för politiken minskar. Det tycker jag fortfarande. Jag bryr mig fortfarande. Jag bryr mig om att demokratin funkar. Jag är fortfarande partimedlem och jag vill ju att det ska bli ordning på det här. Även om det är andra som får försöka ta det ansvaret nu då. Jag har åtminstone provat.
Jultraditionen, den står ju knacka på dörren dag för dag för dag för doppardagen och lite till, nästintill. Vad är ett måste hos familjen Kiba Batra?
Att ha familjen samlad på jul. Och bästa julmaten tycker jag, det är en knäckemacka med en skiva nygriljerad skinka på. Då är det jul.
Har du något bra trick där för man gör igång på skinka? För den brukar alltid liksom finnas med där. Den växer någonstans. Någonstans där efter 13 helgen så känner man att inte en dag till.
Nej, men då strimlar man upp den. Och så kokar man pasta och tar fram lite ostrester och gör såsgegga av. Då blir det jättegott.
Du också. Jag gör pastagratäng.
Bra.
Men du, lycka till med livet på Handelshögskolan där du jobbar nu sen i höstas också.
Jag sitter där någon dag i veckan och sen är jag ute och far. Då måste jag hinna åka till Lund också.
Och då är nästa fråga, när är du tillbaka i politiken?
Det har jag inga planer på nu. Men jag har aldrig gjort några planer å andra sidan. Jag trivs väldigt bra med livet som det är nu. Och sen får vi se. Gammelmormor blev 103 och jag har inte fyllt 50. Så jag hoppas ju göra skillnad igen, men jag vet inte hur.
Fantastiskt. Anna Kinberg Batra, god jul.
Tack detsamma.
Lördagsgästen på Retro FM.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.